Välkomna till gudstjänst här i Roseniuskyrkan idag. I Roseniuskyrkan vill vi ha Jesus i centrum, stå på Bibelns grund och vara ett andligt hem med hjärta för Stockholm. Jag heter Martin Helgesson och är predikant här i Roseniuskyrkan och kommer leda vår gudstjänst idag. Vi är i påsktiden. Det är den fjärde söndagen i påsktiden och temat för gudstjänsten idag är vägen till livet. Och Herre vår Gud, vi tackar dig för att vi får mötas här i Roseniuskyrkan idag. Tack för att vi får möta inte bara varandra utan dig, levande Gud. Herre, kom och var här mitt ibland oss. Du ser oss var och en, du vet hur vi kommer hit till gudstjänsten idag, vad vi bär på i vårt inre och vad vi behöver. Och vi ber Gud att du ska ge oss just det du ser att vi behöver idag. Tala till oss var och en. Vi ber om det i Jesu namn. Amen. Då sjunger vi den första salmen. Det är nummer 171 om du vill slå upp den. Den heter Livet vann, dess namn är Jesus.
Amen.
Sången sätter tonen för den här söndagen. Den söndag som handlar om livet och den handlar om lovsång, om halleluja. Och det är ju vad påsken handlar om. Att vi får liv i Jesus och därför vill vi sjunga lovsång och tacka och ära honom. Men precis som påsken kommer efter långfredagen så går vägen till livet och vägen till påskens glädje går också genom ärligheten. Om det är våra liv som inte är rätt inför Gud. Om att vi har ett problem, det Bibeln kallar synd. Som vi får bekänna, som vi får sätta ord på. Som vi faktiskt, som Bibeln säger, bokstavligt eller nej, bildligt. Vi får dö bort från synden. Att det finns saker i våra liv som vi ska släppa taget om. Överlämna till Jesus. Han har dött för det. Och så får vi del av uppståndelselivet, ett evigt liv. Så låt oss i den här gudstjänsten nu bekänna vår synd tillsammans, be om Guds förlåtelse och sen också ta emot den och dela påskens glädje tillsammans. Vi ber nu och bekänner. Jag bekänner inför dig, helige och rättfärdige Gud, att jag har syndat med tankar, ord och gärningar. Jag har inte älskat dig över allting, inte min nästa som mig själv. Genom min synd är jag skyldig till mer ont än jag själv förstår och har del i världens bortvändhet från dig. Därför ber jag om hjälp att se och bryta med mina synder. Förlåt mig för Jesu Kristi skull. Herre, hör nu varje hjärtas tysta. Om vi bekänner våra synder är Gud trofast och rättfärdig så att han förlåter oss våra synder och renar oss från all orättfärdighet. Så låt oss tacka. Käre Fader i himmelen, vi tackar dig för syndernas förlåtelse genom Jesus Kristus, vår Herre. Amen. Helige Herre Gud, helige starke Gud, helige barmhärtige frälsare, du evige Gud. Förbarma dig över oss. Frid på jorden till människor som han älskar. Låt oss stå upp och sjunga tillsammans. Förundrad, jag står i hans närhet. Thank you.
Jag heter Märta och är en av söndagsskolledarna här i Roseniuskyrkan. Och nu är det dags för alla barn som vill att komma fram, så ska vi öppna skattkistan. I Roseniuskyrkan har vi söndagsskola för barn mellan 3 och 10 år ungefär. Och idag ska de som är 3 till 6 år gå ner till höger nedanför trappan och stanna vid stoppskylten. Så jag och Joyce ledare. Och de som är 7 till 10 ska gå till vänster och där är Anders ledare.
Då får barnen kila ner med sina söndagsskolledare och vi som stannar här uppe, vi ber tillsammans. Tack Jesus för alla barn som är här i Roseniuskyrkan idag. Tack för att du är deras vän och storebror. Tack att du är starkare än döden. Vi ber att du välsignar deras söndagsskola, Herre. Och du Gud som ger oss den glädje som ingen kan ta ifrån oss. Du som är källan till vår lovsång. För oss på dina vägar till det mål som du har lovat oss och lär oss att älska varandra genom Jesus Kristus. Amen. Då ska vi få höra dagens bibelläsningar. Först den gammaltestamentliga texten och sen kommer även kören sjunga för oss.
Dagens gammaltestamentliga text är hämtad från andra Moseboken kapitel 13, vers 20-22. De bröt upp från Sukkot och slog läger i Etam vid utkanten av öknen. Herren gick framför dem om dagen i en molnpelare för att visa dem vägen och om natten i en eldpelare för att ge dem ljus. På så sätt kunde de vandra både natt och dag. Månpelaren upphörde inte att gå framför folket på dagen och inte heller eldpelaren på natten. Dagens episteltext är hämtad från första Thessalonikerbrevet kapitel 5, vers 9-11. Gud har inte bestämt oss till att drabbas av vredesdomen utan till att vinna frälsning genom vår Herre, Jesus Kristus. Han har dött för oss för att vi ska leva med honom, vare sig vi är vakna eller insomnade. Uppmuntra därför varandra och uppbygg varandra så som ni redan gör. Så lyder Herrens ord.
Thank you.
Dagens evangelietext är hämtad från Johannes evangeliets 13 kapitel, verserna 31-35. Och om det är möjligt så får du gärna stå upp med oss när vi läser evangeliet. När Judas hade gått sa Jesus: "Nu är människosonen förhärligad och Gud är förhärligad i honom. Och om Gud är förhärligad i honom ska Gud också förhärliga honom i sig själv, och han ska förhärliga honom snart. Mina barn, ännu en kort tid är jag hos er. Ni kommer att söka mig, och som jag sa till judarna säger jag nu till er: dit jag går kan ni inte komma. Ett nytt bud ger jag er, att ni ska älska varandra. Så som jag har älskat er ska ni också älska varandra. Om ni har kärlek till varandra ska alla förstå att ni är mina lärjungar." Så lyder det heliga evangeliet. Lovad var du, Kristus. Varsågoda och sitt. Ja, Jesus, tack för ditt ord, tack för evangeliet. Låt oss få höra dig tala genom dessa ord in i våra liv här och nu. Och hjälp oss tro det du vill säga till oss. Amen. Så vi är i påsktiden, vi har firat påsk och fortsätter med det. Och vi är nu liksom tillbaka, kan man säga, kvällen före stora påskdramat, kvällen före Jesu död. Och Jesus firar påskmåltid med sina lärjungar, och Jesus förberedde sina lärjungar på vad som skulle hända. Det är ett långt avskedstal han ger dem, och han förbereder sina lärjungar, kan man säga, på två avsked i ett. Dels är det första när han kommer att gå till korset, långfredagens avsked, men det är också det mer långsiktiga avskedet när Jesus kommer att återvända till Fadern vid himmelsfärden. Och så handlar det här avsnittet dels om meningen med vad Gud gör i Jesus under korsen, under påsken, och sen hur vi ska leva i respons på det. Som ni märkte så har det här avskedstalet, det tar sitt avstamp i några ganska förebådande, liksom ödesmättade ord: när Judas hade gått. Alltså, nu vet Jesus att tiden är nära för att han ska bli gripen, slagen, så småningom dödad. Vi skulle kunna föreställa oss Jesus som är tungsint, som talar om sitt eget lidande. Och det gör han förvisso, men det är faktiskt så att Jesus uppmuntrar lärjungarna, fast det är han som står inför sitt lidande. Och i den här lilla gruppen nu, en ganska liksom exklusiv liten grupp av sina 11 trogna och nära vänner, så får vi också vara med och lyssna på det samtalet och höra vad som ligger på Jesu hjärta. Och man kan se att det Jesus säger handlar om två saker här. För det första, så ser vi Guds skönhet. Och för det andra, så ser världen vår tro. Så här började Jesus: "Nu är människosonen förhärligad och Gud är förhärligad i honom. Och om Gud är förhärligad i honom ska Gud också förhärliga honom i sig själv. Och han ska förhärliga honom snart." Det ska mycket till för att man ska missa nyckelordet i de här verserna: förhärliga. Vad betyder det då? Varför håller Jesus på med så invecklade liksom ordvändningar så här fram och tillbaka? Ja, för det första måste vi inse att när vi använder ordet förhärliga till vardags nu för tiden, så är det ganska ofta negativt laddat. Alltså, vi använder det när vi pratar om att man är självförhärligande, kanske. Eller att man har en förhärligad bild av någonting. Alltså en naiv bild eller någonting som inte är riktigt realistiskt. Det är inte det Jesus pratar om här. Det handlar inte om att liksom sminka och försköna någonting. Utan det där handlar om, bakgrunden till Jesu ord här, det är någonting som Bibeln talar mycket om. Nämligen Guds härlighet. Guds inneboende godhet och skönhet. Hans storhet, hans ljuvlighet, hans makt, hans ära. Och normalt sett så är Guds härlighet inte synlig eller liksom direkt åtkomlig för oss människor. Vi kan ana Guds härlighet i sådant som Gud har skapat, som också är gott och vackert. En soluppgång, en stjärnhimmel, varje människa som är Guds avbild Sådana saker reflekterar något av Guds egen härlighet. Och varje gång vi liksom ser något som är så vackert att det får oss att tappa andan. Varje gång vi ser något som är så vackert att det liksom spritter till i oss av glädje. Eller att det rör oss till tårar. Vi känner liksom det här stynget i hjärtat. Så är det för att vi har en medfödd längtan till just Guds egen härlighet. Det är ju den vi är skapade för. Att ha gemenskap med och närhet till Gud. Och njuta av hans härlighet. I det paradis som vi förlorat. Nu är det så att vi som lever i en värld färgad av synden. Vi har en tendens att liksom söka efter den här härligheten på andra ställen. I tillfälliga, falska eller ytliga liksom pseudo, låtsas gudar, avgudar. Vad vi behöver är mer än något annat, det är kontakt med Gud. Men så ofta så försöker vi tillfredsställa vår längtan utanför Guds vilja. Och istället för att få uppleva Guds härlighet och dela den så ökar vi vår distans till Gud eller spär på vår egen besvikelse och cynism och skam. Så vad är det då Jesus vill säga med att upprepa ordet förhärliga 5 gånger så här? Jo, han säger att i det som kommer hända nu, det som de står inför, kommer en spektakulär uppvisning att äga rum. Gud kommer att visa, kommer att göra sin härlighet synlig och uppenbar. Och så förklarar Jesus att det här förhärligandet, det är en slags rörelse i 2 riktningar. För det första, säger han, så ska Gud förhärligas i sonen. Det vill säga, när Jesus går in i sitt lidande och går till korset så förhärligas Gud. Guds skönhet, Guds härlighet framträder, blir synlig mer än någon annanstans i den kärlek som Gud visar när Jesus går i döden för oss. Det är ju ett otroligt chockerande påstående att hävda att en korsfästelse är vacker. Vi ska inte missa vilken otroligt liksom svår och sak Jesus säger här. Själva poängen i korsfästelse är att det är noggrant konstruerat och designat för att förfula, avhumanisera, förnedra den som utsätts för det straffet. Men så är korset Guds uppvisning av hans kärlek till oss. Och då visar Gud att han inte älskar på avstånd, inte med vackra ord och fina gester, utan att Gud älskar överlåtet och hängivet. Så att så mycket att han inte ens liksom väjer för korsets förnedring för att nå fram till sin älskade. När vi ser Jesus på korset ska vi inte se det fula i vad människan, vad liksom mänskligheten utsatte Jesus för. Utan vi ska se Guds skönhet och Guds storhet i han som gav upp himlen för att vinna jorden, för att vinna oss. Jesus pratar om att dit han går kan lärjungarna inte följa honom. Han gick i döden ensam för oss. Alltså vi behövde att Jesus gjorde det här. För vi har ju förlorat kontakten med Guds härlighet genom vår synd. Vi har smutsat ner oss själva och gjort en enda röra av den här världen. Men under korsfästelsen tar Gud genom Jesus vår plats. Han tar förbannelsen, han tar domen över vår synd. Och vi får se det vackraste som finns. Ren, oförfalskad, självutgivande kärlek. Så blir Gud vacker när vi ser Jesus. Så ser vi att Gud är vacker när vi ser Jesus på korset. Men den andra riktningen av processen, det är att sonen ska förhärligas i Gud. Korset är ju ändå på ett plan en förnedring. Och för lärjungarna som bevittnade det så kunde de inte från början ta in vad det var som pågick. De såg inte Guds plan, de såg inte Guds seger i Jesu död. Det verkade som ett brutalt slut och ett misslyckande för allt det Jesus hade talat om och stod för. Därför behövs uppståndelsen. Och när Jesus uppstår, när Gud uppväcker Jesus från döden, för det är bara Gud som kan göra något sådant, så förhärligas Jesus. Vi får se honom för den han verkligen är. Inte svag och uppgiven utan stark och triumferande. Han är Guds seger över döden och över all den distans som synden skapat mellan oss och Gud. Så när Jesus vänder och vrider på förhärliga på det här sättet och visar hur Jesus förhärligar Gud genom att visa upp hans kärlek och hur Gud förhärligar Jesus genom att låta honom uppstå i seger, så ser vi också, får vi liksom glimta in i den ömsesidiga kärleken mellan fadern och sonen som förhärligar varandra i deras osjälviska eviga kärlek. Korset och uppståndelsen drar oss in i Guds kärlek och visar för oss det allra vackraste som finns. Himlens prins, vår hjälte, som gick i döden för att vinna sin älskade, rädda henne tillbaka. Det är du och jag. Jesus vill att vi inte ska missa det här. Det är därför han upprepar, förhärliga, förhärliga, förhärliga. Titta inte bort. Se Guds härlighet när han visar upp all sin bländande skönhet och godhet för oss. Vi kan ju fundera på när vi själva gjorde oss riktigt fina sist. Kanske har du varit på någon fest eller något bröllop eller något sånt där. Tänk på alla steg det kan inkludera. Man kanske väljer ut sina bästa kläder. Man kanske har köpt dem speciellt för det här tillfället. Man kanske klipper sig, stylar håret. Kanske lägger på ett lager eller fyra av smink för att släta över bristerna eller sudda ut rynkorna. Man kanske sprayar ett eller fyra spray med parfym för att dölja kroppens dofter. Nu är jag redo för att visa upp mig. Resultatet är fint, men det är också lite skört, eller hur? En liten vindpust kan få vissa frisyrer att hamna helt snett. Ett snedsteg eller en spilldroppe kan förstöra den här perfekta skönheten man har jobbat så hårt för att skapa. Skönhet för oss människor när vi vill visa upp oss handlar så ofta om att liksom ta på oss sådant som ligger mellan dem vi verkligen är och vad andra ser. När Gud skulle visa upp sin godhet och sin skönhet, sin härlighet, allt det som gör honom oemotståndlig för oss, så var det inte genom att rusta sig stark och ogenomtränglig, utan att komma sårbar. Han fick inte ha sina finaste kläder. Tvärtom tog man hans mantel och livklädnad och lämnade honom naken och sårbar. Istället för smink fick han slag. Istället för ett vackert hår en krona av törne. Så här visar Gud upp sig för oss. Det här är hans skönhet. Inte vad vi skulle ha väntat oss. Kanske inte vad vi faktiskt skulle vilja ens titta på. Vem som stod där och såg på skulle inte vilja vända bort blicken. Men det är precis vad vi behöver. Vi är skapade för Guds närhet och Guds skönhet. Och inget annat garanterar att vi får komma nära Gud än att Gud kom till oss i vårt elände och bar vår synd, vår börda, vår skam. Tog på sig all vår fulhet och bar den ner i graven för att bereda vägen till livet. Nytt, förhärligat, evigt liv. Så missa inte vad Jesus upprepar här. Titta inte bort. Se hans härlighet. Se Guds härlighet uppenbarad i Jesus. Det här är det vi egentligen längtar efter. Det vi är skapade för. Guds äkta, eviga, trofasta kärlek. Se den. Ta in den i ditt hjärta. Lev i den. Lev av den. Om du någon gång lockas till cynism. Om du frestas tro att allt är meningslöst eller trivialt, om du ibland tvivlar på att det goda ska segra eller om det finns något som är genuint vackert och varaktigt i den här världen. Reflektera över, tänk på, skåda Guds härlighet i Jesus. Men så ska vi inte bara leva i och leva av Guds kärlek. Jesus vill att vi ska leva ut Guds kärlek också. Det för oss till det andra Jesus talar om här. Nämligen inte bara hur vi ser Guds skönhet och godhet, utan hur världen ska se vår tro. Ett nytt bud ger jag er, säger han, att ni ska älska varandra. Så som jag har älskat er ska också ni älska varandra. Om ni har kärlek till varandra ska alla förstå att ni är mina lärjungar. Jesus är så pedagogisk. Han upprepar det viktigaste ordet om och om igen. Förhärliga och nu kärlek eller älska. När vi har förstått hur Guds härlighet är, alltså hur det vackra, hur det goda, hur det underbara, oemotståndliga i Gud är Guds kärlek, då fattar vi också varför kärlek är så viktigt i våra liv som kristna. Det är den grundläggande ingrediensen. Det handlar om att leva i, leva av och leva ut Guds kärlek. Det väcker ett antal frågor då. Varför säger Jesus att det är ett nytt bud? Vad menar Jesus ens med att älska? Och vad är poängen med det? Vad är det för resultat det ska ge? För det första kan man undra, vad är det som är nytt egentligen? För redan i Gamla testamentet så står det ju att man ska älska Gud över allting och att man ska älska sin nästa som sig själv. Jesus har sagt i tidigare samtal med judiska laglärda att men det här är det viktigaste i lagen, det visste både de och han om. Men kärleken får i Jesus en ny definition, en ny klarhet och får ett bestämt mönster som är Jesus själv. Så som jag har älskat er ska också ni älska varandra. Det är det nya. Och det är svaret på vad Jesus menar med att älska. Alltså titta på Jesus så ser du vad kärlek är för något. Ofta när vi använder ordet kärlek så pratar vi om kanske att vi älskar en viss maträtt eller vi älskar en aktivitet eller vi älskar en viss låt eller sådär, va? Då beskriver vi att någonting utanför oss fyller oss med positiva känslor. Härliga känslor. Åh, jag älskar det här. Och det är inget fel med det. Det är en aspekt av kärlek, nämligen att se och erkänna värdet i någonting, va? Jag älskar det. Det här är gott. Det är rätt. Det är bra. Det är att älska. Men om det är den enda nyansen eller aspekten av kärlek man känner till så kan det ju lätt bli lite ytligt, lite självfokuserad, självupptagen kärlek. Särskilt om vi överför det här till mänskliga relationer, eller hur? Det finns ju ingen människa i världen som alltid fyller oss med härliga känslor. Och det är en fullständigt orimlig förväntan att ha på någon annan människa. Det vore väldigt konstigt om Jesus skulle befalla oss att alltid ha härliga känslor för varandra. Älska varandra. Om det är så vi förstår kärlek, då kommer hans krav, hans bud, det kommer kännas som ett krav som är orealistiskt och orimligt. Men om vi börjar se hur Jesus älskar, att ta initiativ, att ge, också när det kostar på, då får vi en rikare förståelse av kärlek. Äkta kärlek är nämligen också självutgivande och självuppoffrande. Och det är ju faktiskt det enda sättet som kärlek kan bli riktigt ömsesidig på. Om två parter ska försöka älska varandra men de bara väntar på varandra. Liksom, jag väntar tills du ska göra något för att jag ska få de här härliga känslorna. Och så står de bara där och inget händer. Men om båda parterna i en relation säger jag vill ge någonting till dig. Jag vill ge dig kärlek, visa dig kärlek. Så kommer båda ha fullt upp med att både ge och ta emot kärlek till varandra. Det börjar låta som ett vigseltal. Men det är inte ett vigseltal. Det är Jesu uppmaning till alla kristna. Ni ska älska varandra på det här sättet. Som jag älskat er. Offra något för varandra. Ansträng er. Investera. Överlåt. Var trofasta. Och så säger Jesus att kärlek av det här slaget får ett resultat. Omgivningen kommer förstå att vi tillhör Jesus. Att vi är Jesu lärjungar om vi älskar varandra. Jesus håller på att ta avsked nu. Och efter hans stora frälsningsgärning, efter hans stora uppvisning av Guds kärlek så är det nu hans lärjungars roll att visa upp Guds kärlek för världen. Vi fortsätter hans uppdrag. Vi fullföljer det genom att i ord och handling älska andra efter Jesu mönster. I, jag vet inte, kanske 10 år eller något sånt där så har det ju varit en ganska stark rörelse i vårt land. Vad gäller det här med välproducerad och lokalproducerad mat. Och det finns till och med en stiftelse som heter Äkta Vara som delar ut priset Årets Matbluff till den vara som har liksom störst skillnad mellan vad förpackningen vill kommunicera och vad innehållet egentligen är. Och så här den här tiden på året när solen kommer fram och så kan det ju vara värt att känna till att jag tror 2 eller 3 år i rad så är det olika sorters glass som har vunnit priset. Så liksom var på er vakt där ute. De bidrar till att skapa medvetna konsumenter. Man blir bättre när man följer deras arbete på att skilja på falsk och äkta vara. Men man kanske också blir mer cynisk. Och det tror jag många människor kan vara i vår tid. Inte bara när det gäller mat. Utan många människor när de hör kyrkan kommunicera evangelium och hör kyrkan tala om kärlek så kommer många människor fråga sig, är det här falsk marknadsföring eller är det äkta vara? Och hur ska de då kunna se skillnaden? Ja, ett av sätten som Jesus pekar på, det är att kärleken ska vara äkta. Äkta kärlek innebär äkta vara, äkta församling, äkta evangelium. Om kristna familjer och församlingar präglas av en genuin och självutgivande kärlek kommer det att göra skillnad. Det kommer ge våra ord resonans istället för att de ringer och ekar tomt. Så, låt oss älska varandra. Johannes tog intryck av de här orden. Han skriver ju inte bara det här evangeliet, utan han har också gett oss 3 brev. Och där, inte minst i det första, så kan man höra hur ekon från det här talet liksom fortsätter klinga i hans liv. Låt oss älska varandra, säger han. Inte i tomma ord, utan i handlingar. Så kärlek för oss kristna ska vara en slags grundhållning av att vara beredda att ge till varandra, även när det kostar på personligt. Det får olika slags konkreta uttryck. Och vilka uttryck det får kan vara olika från person till person och från tid till tid. En del av oss välsignas med materiella resurser att vara generösa med. Andra av oss har tid som vi kan vara generösa med och kanske har fått förmågan eller gåvan att lyssna, vilket är ett sätt att visa kärlek. Några av oss har tjänster och arbete som kärleksspråk och hjälper gärna till. Några av oss har hem där vi kan visa gästfrihet. En del har fått gåvan att uppmuntra med ord. Fundera på vilka gåvor och resurser Gud har gett dig för att ge vidare den kärlek som Gud har gett dig så rikt av Jesus. Och så låta den flöda genom ditt liv till andra kristna och till andra människor så att de får se, wow, det här är äkta. Tycker det är häftigt, det här är ett avsnitt på bara 5 verser. Och så fångar det in så mycket av den kristna trons konturer. Att se Guds godhet genom att tro på vad Jesus har gjort för oss. Och så att ge sitt gensvar genom att älska. Och det får sin näring just genom att inte missa vad Gud har gjort för oss genom Jesus. Se på Jesus. Se hur vacker, hur fantastisk och intagande Guds kärlek är till oss. Lev i den, lev av den, lev ut den. Det är den kristna vägen. Det är vägen till livet. Vi ber. Ja, Gud, vi tappar hakan när vi ser Jesu kärlek till oss. När vi ser, Gud, hur du så oväntat och så gränslöst älskar oss. Så att du kom hit till jorden och gick i döden för oss. Medan vi fortfarande var fientligt inställda till dig. Medan vi var kvar i all vår synd, när vi inte hade någonting att ge dig, gav du allt till oss. Du gav oss ditt eget liv. Herre, nu vill vi inget annat än att ge våra liv till dig. I tacksamhet och glädje för vad du har gjort för oss. Herre, du ser hur lätt det är att bli cynisk i den här världen. Lätt det är att tappa tron på det goda. Det är lätt att tappa tron på att det finns äkta kärlek. Herre, hjälp oss att inte missa Jesus. Håll vår blick fäst på Jesus och låt oss se inte nederlag, inte se det fula i vad vi människor gjorde mot dig, Gud, utan att se det oändligt vackra du gjorde för oss i ditt offer. Tack för uppståndelsen. Tack för din väldiga seger. Tack för din härlighet, Gud. Vi vill ha en sån blick för dig, Jesus, att det gör skillnad i våra liv. Vi vill leva så uppfyllda av din kärlek att det skulle svämma över ut ur våra liv och in i andras. Vi klarar inte det på egen hand, Herre. Vi har inte såna resurser av kärlek att tillgå i oss själva. Så håll vår blick fäst på dig. Och lär oss, hjälp oss att älska varandra i ord, i handling. Och låt vår gemenskap, låt våra liv på något sätt få ge en liten återglans av vem du är, så att världen kan tro och se att vi har någonting här, att vi har dig. Hjälp oss, Jesus, vi ber. I ditt eget namn. Amen. Välsigna er och bevara er. Herren låter sitt ansikte lysa över er och vara er nådig. Herren vänder sitt ansikte till er och giver er frid. I Faderns, Sonens och den helige Andes namn.
Att få vara Guds barn, att skogsbarnen då. Jag får möta